Petter Bontin, grundare av House of Bontin, destinationen för smarta träningsverktyg. Ni har precis fått in Hobbs Sports Pop-Up Target i sortimentet. Berätta lite mer om den produkten.
Stämmer, Linus. Superkul. Det här är en produkt som vi har tagit fram i samarbete med faktiskt tränare, spelare liksom, som har efterfrågat den här typen av produkt. Och det är ett mål kan man säga, pop-up target som du fäster med cardboardband på nätet. Och du kan justera höjden. Perfekt för olika typer av placeringslag, serve, volley, returer. När du vill ha viss riktning på bollen.
Just det. Ni har ju tagit fram den här produkten själva. Yes. Vad är det för feedback ni fått från tränare som ni har gjort med just den här
grejen? Feedbacken är fantastisk. Just att det blir ett nytt, roligt moment. Alla tycker det är kul att liksom skjuta bollen genom någonting, slå bollen genom någonting. Men också att den fyller verkligen en funktion på olika typer av drills.
Just det. Så gå in på houseofmontin.se så kan ni läsa mer om Hobbsports pop-up target. Och använder ni rabattkoden Linus så har ni 15% hos House of Bontin på hela sortimentet förutom slingerbag och redan nedsatta priser. Linus för 15%.
På det tillbaks igen. Linus på baslinjen. Jag sa på det tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Stort tack till mina partnerklubbar. Sönderums tennisklubb, Söderslätts TK och Påvelunds tennis- och badmintonklubb. Det är tveklöst så att du lyssnar på ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast med mig, Linus Eriksson, och idag tillsammans med Hanna Noni, för detta rankar 152 i världen på WTA-touren. Det här är en tombola-special om mental ohälsa där jag samtalar med Hanna om divers intressanta ämnen som rör det här området. För Hanna, hon upplevde en del mentala svårigheter under sin egen tenniskarriär. Idag är hon hjälptränare i Mora Tennisklubb och jobbar på RFC Sudalarna. Vi tar som sagt hjälp av Tombolan för att bryta ner samtalet om mental ohälsa, psykiska problem, mentala utmaningar, ätstörningar, ångest, stress och press. Flera bitar som tennisspelare på olika nivåer och av båda könen kan känna av och få kämpa med under sina karriärer. Vi lyssnar på ljudklipp från Johan Landsberg, Cornelia Lister, Thomas Antonelius. Och vill ni gå in och läsa tidigare intervjuer med Hanna Noni så kan ni göra det på linuspåbaslinjen.com. Länkarna ligger i avsnittsbeskrivningen. Nu kör vi igång. Hanna Noni, välkommen. Nu sitter jag här med Hanna Noni. Välkommen till podcasten.
Tackar.
Hanna, du har varit med mig i lite tidigare intervjuer på hemsidan och sådär. Och vi har ju pratat lite om att spela in ett avsnitt om den mentala aspekten utifrån en idrottares perspektiv. Så det är jättekul att du vill vara med och dela med dig lite av de här ämnena här nu. Och jag har ju förstått att du brottades lite med olika tankar under din karriär. Kan du berätta lite kort hur liksom det uppstod från början? Ja, det är en lång resa förstår jag, men lite kort ja. Liksom.
Oj, åh gud, vart ska jag börja någonstans? Eller jag tänker så här att de som har varit med mig sedan jag var junior, både spelare, tränare, föräldrar, liksom vet nog lite hur mitt humör var och hur min personlighet var. Så det är liksom ingenting som är något nytt så. Men, nej, men jag skulle väl säga det att det var väl egentligen mitt humör, alltså min mentala bit som både hjälpte och skälpte rent krasst. Och det tog väl, jag skulle väl säga att det har funnits idag som jag kanske skulle kunna ha hanterat det bättre. Och jag är 38 år idag så att jag var nog inte riktigt, det tar tid att lära känna sig själv och hur man fungerar. Men där och då så var det verkligen det enda som jag faktiskt tampades med, skulle jag säga. Det var, jag spelade mot mitt eget huvud. Det var aldrig någon teknisk fråga egentligen, utan det var jag mot mitt huvud.
Just det. Kände du så redan från tidig juniorålder, eller var det något som växte fram med tiden?
Jag skulle väl ändå säga att det har nog, alltså, funnits med hela tiden. tror jag. Sen såklart att det växte ju starkare och starkare ju äldre jag blev. Och sen så fick man lite press på sig om man skulle liksom leverera och sådär. Men det såg jag aldrig som något jättejobbigt egentligen. Jag gillar ju att liksom få, ja, nu ska jag visa, liksom, nu behöver jag vinna och sådär. Det såg inte jag som något jättenegativt i början, utan det var mer liksom att... Nej, det var jag mot mig själv. Jag skulle ändå säga, så långt jag kan minnas tillbaka så har det nog varit så. Jag kan bara köra ett citat från älskade Peter Noni, min pappa. Han var ju han reste ju med mig alltså, från början då, kan man säga. Han sa alltid så här: håll i bollen, ha kul, håll tyst och håll i racket. Det var det han sa till mig, och det säger ganska mycket. Håll i bollen, håll i racket och håll tyst. Det var liksom hans ord. Okay. Sen satt han på läktaren och solade och bara njöt om jag var tyst och skämdes om jag inte var det, om man säger så. Det var lite.
Vad sa, om vi tar just liksom, humöret på banan, om vi börjar där. Liksom, hur coachade dina tränare dig i det? Din pappa sa att du skulle hålla racket och hålla tyst. Och så här. Hur vägledde de andra personerna runt omkring dig just den biten? Herregud.
Alltså jag ska bara säga det, med all respekt för alla tränare jag har haft. Alltså de har en speciell plats i mitt hjärta. Det, verkligen. Och jag förstår inte hur de har stått ut. En vuxen person idag som kan se tillbaka med andra ögon. Men, nej, men de har alltid liksom stöttat mig. Jag liksom försökt. Jag vet ju att... Maria Lindström minns jag mycket när vi var, det måste ha varit Tarbes när man spelade där. Hur gammal var man då? Var man 12?
Ja, det är väl där, 12 gissar jag, va?
Ja, precis. Och jag minns det så starkt där, att då jobbar vi väldigt mycket på det mentala. Hon var ju väldigt mycket, och fortfarande är väldigt mycket med det här, det mentala, man ska tänka och så. Där vet jag att jag fick några uppgifter, jag skulle tänka på ett visst sätt och så. Så att jag tror ju att det är svårt att minnas allting, men jag vet att det var ju alltid mycket tal om liksom, ja, fokus på rätt saker. Och, ja, men, kanske, ja, visst skrik, men du behöver inte välja de fulaste orden och liksom, nej, men sånt där. Alltså, det har alltid funnits med. Men jag tycker verkligen att de har, ja, verkligen funnits där och stöttat och försökt jobba med hela mig. Så, känner.
Vad kände du var bästa liksom, sättet att coacha, eller vad tror du var bästa sättet att coacha dig på? Var det att liksom låta det ändå få ut det du har inom dig, eller var det att försöka att säga till, nej, men du får inte säga någonting? Vad är rätt väg att gå för en coach eller för förälder i den situationen, tror du?
Nej, men att ha en spelare som har enormt mycket känslor på banan, så det där är svårt. Det är ganska hårfint det där att... För jag tänker att jag behövde också ha de känslorna, tänker jag. Jag behövde liksom, för att jag fick inte ut all energi utanför banan. Och liksom, det var som att det laddades upp på banan. Jag fick inte ut det på annat sätt. Det är som folk håller på med musik kanske och får ut sina känslor på så vis. Jag vet inte om man nu ska koppla det till något. Men jag tror att det bästa där är ju att verkligen lägga ändå fokus på liksom rätt saker då. Att... Det är en sak om jag hade förlorat alla matcher på att ha ballat ur i hjärnan. Ja, men då får vi liksom jobba mer på det. Men jag skulle säga att det gick upp och ner. Men det är också en mognadsfråga. Det där tycker jag är svårt faktiskt. För att man vill ju liksom inte ändra helt på en personlighet. För man är ju den man är. Men att ändå liksom leda in det på rätt väg. Okej. Vad händer där, liksom reflektera, känna efter och liksom kanske ta tag i lite tidigare så. Men jag gillar det här med att ge kramar och ramar, det tycker jag är ganska bra.
Okej. Kramar och ramar.
Men kramar och ramar, att man säger, Hanna, det där är liksom inte okej, men ändå visa kärlek. Det har liksom det tycker jag, ja, men det är liksom en bra grej. Jag försöker tänka på det i vardagen också, ge kramar och ramar, det är liksom, jag gillar det. Det tycker jag att jag har fått faktiskt av många, och det är väl det som har hjälpt mig, tänker jag.
Just det. Ja, men det är bra citat där. Före vi kör igång och lyssnar på lite olika ljudklipp så kommer vi att ta några frågor från mina Patreon-sponsorer. Vill du som lyssnare vara med och stötta den här podden så kan du bli Patreon-supporter och då får du veta vilka intervjuer jag har inbokade i förväg samt får chansen att ställa egna frågor till gästerna. Och det här har bland annat Patrik Ragan tagit chansen och gjort. Och den första frågan till dig, Hanna, är, eller den lyder: du spelade kval i samtliga slams och var rankad 152 som högst. Vad gjorde att det tog stopp där?
Det var en bra fråga. Nej, men jag skulle säga att när jag hade min bästa ranking där, 150 någonting, så blev jag skadad. Jag hade spelat väldigt mycket den sommaren. Så att jag tror att hade jag fått hålla mig skadefri där och då, då tror jag att jag hade kunnat tagit ett steg till. Men man kan aldrig veta. Så att en kombination av skador, lite stress, ekonomisk press är nog det korta svaret.
Den andra frågan från samma person. Du hade en kort karriär kantad av skador. Hade du kunnat träna på ett annat sätt för att kanske undvika de här skadorna, tror du?
Tack för frågan. Jo, men jag har ju insett och inser än idag att jag hade en väldigt kort karriär om man jämför med många andra. Han uppnår väldigt mycket på den korta karriären och det är väl kanske lite det som speglar då skador och sådär. Det vart nog för intensivt. Kortsiktigt. Jag tror att jag hade väldigt kort karriär på grund av kortsiktiga mål. Det gick för fort. Jag önskar idag att jag hade lagt om träningen, planeringen och haft lite mer is i magen att kanske inte köttat på så mycket på kort tid. Med tanke på då att jag bara hade förslitningsskador. Handledsskadan var förslitningsskada, knäna var förslitningsskador och såklart genetiskt då, från vad mina föräldrar har för skador. Men som sagt, det är lätt att vara efterklok. Idag är jag 38 år, tänker på ett helt annat sätt än vad jag gjorde när jag var 18, 20, 21 år. Men jag önskar att jag hade tänkt mer långsiktigt att det kommer ta mig 10 år att nå toppen. Men det gick så fasansfullt bra och fort i början. Raketfort nådde jag liksom topp 200. Och då gör man ju det man gör då, att man köttar på. Då stannar man inte av, åker hem och tränar, vilar, rehabbar. Så tänkte inte jag då i alla fall. Utan det gick spikrakt uppåt, jag körde på och det fick jag ju sota för. Så att det tror jag bidrog till min korta karriär. Och såklart så är det ju kantat av ekonomin. Jag var nog lite rädd att ta det lite lugnt i och med att när det rullar på så rullar det på liksom. Både ekonomiskt och självförtroendemässigt. Men ja, jag vet inte om det var något bra svar, men jag tror nog kanske att jag skulle ha stannat upp. Hunnit vila, lyssna mer på kroppen. Inte vara rädd för det. Att vara hemma och träna och vila utan att ha ett långsiktigt mål.
Hanna, vi kommer blanda det avsnittet med lite ljudklipp också som vi kommer prata lite omkring.
Ja.
Så vi kommer lyssna på det första ljudklippet här som är med Johan Landsberg från avsnitt 44 av säsong 2. Och sen så pratar vi vidare efter det.
Men självklart var det tufft och som tennisproffs och spelare och alltså, det är ju väldigt mycket resande och det är ju inte helt lätt. Jag gillade ju sen då efter jag var väl på plats efter ett par dagar första åren, då tyckte jag allt var roligt, men gillar man inte att resa och tycker man det är jobbigt att vara borta hemifrån, då är det ju helt omöjligt att bli tennisproffs. Både spelare och coach. Det är
Ja, Johan pratar ju här om liksom livet som proffs lite grann, att det innebär mycket, mycket resande och vara borta och så vidare. Och det blev ju såklart för dig också när du blev bättre och bättre med tiden. Mm. Hur upplevde du den biten att vara ute på vägarna så att säga?
Men jag gillar ju att resa. Det gjorde jag ju. Sen så var det väl mer en stress i och med den ekonomiska frågan snarare. Så det var väl den som jag jobbade för min del. Jag hade ju föräldrar som, ja, men de skilde sig väl när jag var 16-17 år, och länge sedan nu. Men, och liksom, de har väl aldrig, alltså pappa var snickare eller är snickare och mamma tandhygienist. Liksom, de kämpar och gjorde det där de kunde liksom, för att jag skulle kunna resa. Sen var det jag självgående. Jag blev proffs, jag spelade seriespel och sådär, men hade några små sponsorer och haft liksom stöttning så, men för att göra en hel hjärtad satsning så var det alltid knapert. Så det var ju tufft. Men tillbaka till frågan där med resandet. Jag gillar ju det, men det är enormt slitigt att resa och att liksom, man var ju sin egen projektledare. Man visste att okej, ska jag kvala till nästa tävling, ja då kommer jag inte hinna. Om jag går bra i den här veckan och när ska jag boka flyg och liksom, det är svårare än liksom vad man tror. Sen när man blev lite äldre och kanske gick liksom längre i tävlingarna, då behövde man inte kvala. Då visste man ju att ja, men jag kan ju faktiskt spela dubbel och jag skulle till och med kunna gå till final. Nästa tävling börjar tisdag och onsdag, så hinner man ju liksom.
Just det.
Så. Men det tog ju sin tid innan man hamnar där, men jag skulle mer säga att resandet var mer en stress med alla kostnader när man inte riktigt så här hade den bufferten man hade behövt.
Just det, precis. Jag vet ju när jag pratade med dig tidigare, Hanna, att det blev ju liksom, du fick ju skador eftersom du försökte pressa in, bland annat för att du ville spela väldigt mycket seriespel och det var tävlingar och så vidare. Hur ska man tänka där liksom, som spelare idag, tycker du? För jag menar, den problematiken kvarstår ju för dagens proffs på lägre nivåer fortfarande egentligen. Vad tänker du nu med lite liksom, distans till det hela?
Bra fråga. Alltså vi har ju som sagt, alla har ju olika ekonomiska förutsättningar. Och sen har vi också, jag tänker också, ska skylla på mina föräldrar lite. Nej, men också genetiskt lite hur kroppen ser ut. Mina föräldrar har dåliga knän till exempel. Ja, det är ganska stor sannolikhet av att jag också hade det. Och sen alltså, i och med att jag har haft mycket förslitningsskador kan jag liksom ändå se det genetiskt sett att ja, men det kan ju ändå finnas också kanske lite i familjen och så. Men det är liksom ingen ursäkt så. Men jag tänker mer att jag kanske där då skulle ha tänkt mer på hur jag la upp. Det här är någonting jag har reflekterat över nu då, som vuxen, att varför blev det som det blev. Men jag tror att jag tränade alldeles för lite prehab, utan jag körde på, för jag hade liksom ingen tid att förlora. Jag skulle ju ha satt mig och bara okej, jag ska liksom hinna hem 2 veckor och verkligen liksom vila och liksom kanske lägga upp det på ett annat sätt, men det fanns varken tid eller pengar för att liksom ha den marginalen, så jag körde på. Seriespel, matcher, seriespel i olika länder, tävlingar, det vart för mycket. Men det var enda sättet för mig att egentligen få till lite pengar för att kunna fortsätta spela.
Visste du om egentligen att det var ett problem då, eller är det efterhand som du har insett att det var här det blev fel?
Nej, jag visste ju där och då när jag började gå sönder att det här var en liten väl intensiv sommar. Men sen är det svårt också, för att när jag fick ont i handleden första gången, var det där? Ja, det var en, jag opererade handleden 2 gånger inom ganska kort tid. Jag minns inte om det var första eller andra gången, men jag minns i alla fall när jag fick ont igen. Då hade jag nästan kvalat in i franska. Jag hade vunnit 2 stora tävlingar och jag var liksom på väg. Och när man känner liksom att där gick ju liksom ketchup-effekten, allt flyter på. Då åker man inte hem och vilar i 2 veckor, utan då kör man ju på lite så. Ja. Och det tror jag faktiskt helt ärligt att vem som helst hade gjort.
Ja. Men jag ska, men det är inte fel egentligen. Alltså det är inte fel egentligen att spela på när det, när man är i flow.
Men jag hade väl kanske fått lite känningar, och det var ju bara grus också. Ja. Och liksom hade kanske lagt om spelet lite mer topspin, och det vart nog för mycket för handleden så. Ja. Så att jag kände väl av mig att det där börjar kännas lite nu, men vi kör på, och sen gick det bara liksom där.
Ja, okej. Det är också ofta en diskussion, och nu får man generalisera lite, men när man pratar om kvinnliga idrottare, det här med att man kan med ätstörningar och den biten, var det något du upplevde också? Eller det,
ja, men jag har väl absolut tampats med det också. Jag tror nog att det där började när jag var, jag måste tänka, det vet åren går. Och det är svårt att liksom minnas liksom, hur gammal var jag där. Men jag vet att jag och Peter Hjort var på en... Ja, det här är ett helt poddavsnitt i sig. Jag
och Peter ett poddavsnitt till?
Ja, men där. Nej, men vi var på en resa i Italien, minns jag. Herregud. Ja, men jag tror att det var liksom då det började. Kan jag vara 16 kanske? Mm. Sen har vi liksom... Jag tänker så här att det är ganska... Det är vanligare än vad man tror. Det behöver inte vara liksom en... om man nu ska säga en uttalad liksom ätstörning, det kan mer också handla om ett visst kontrollbehov, att man har koll på sin träning, vad man äter, man jämför sig kanske med andra, man har väl kanske någon gång hört att ja, men du kanske ska gå ner lite vikt för att bli smidigare på banan, vet, sånt där är ju livsfarligt. Jag kan inte minnas att jag har fått höra någonting sånt faktiskt, men det är mer att man i den åldern är det väldigt skört, och jag tror att man du kan pausa nu, för nu kommer en kollega. Nej, men i den åldern så tror jag också att det är väldigt skört när man är 15-16 år. Man kanske har liksom, de flesta har väl gått över den puberteten och sådär. Så att man är väl mer lätt till, eller man är nog mer lätt, ja, det är lättare att liksom hamna liksom fel i huvudet, tänker jag. I mitt fall var det så. Så att där började någon form av, men det var... Det gick bra där. Jag skulle ändå säga att det där kom också lite senare. Men det fanns väl i mig där och då, någon form av kontroll av mat och träning. Men jag kunde tampas med det ganska bra när jag var 16 år. Sen så kom det tillbaka när jag var 20 plus någonting. Okay. Men det var liksom ändå kontrollerbart så, skulle jag säga.
Men vad var det som gjorde att du liksom fick det lite grann då vid 16? Var det något någon sa, eller var det något som hände, eller var det redan då lite stress?
Jag minns det. För jag minns att jag gick ju på högstadiet, gjorde jag. Åttan, nian, och liksom, det var väl kanske i samband med att man började träna mer, nu när jag tänker efter. För jag vet ju liksom att, nej, men nu... För jag spelade ju fotboll ganska länge. Jag gick i fotbollsklass på högstadiet. Och sen jag minns så väl att men nu måste jag verkligen välja. Nu kan jag inte hålla på. Jag tackar nej till distriktslaget och sa nej, nu kör jag bara tennis. Och då började jag träna mer. Jag var ute och sprang på morgonen och sådär. Så jag tror kanske att det var det som blev liksom en sån här startskottet i. Jag la på kanske lite mer av träning faktiskt. Sen när man skör på högstadiet, det är ingen rolig ålder.
Nej.
Så att det, jag tror att det var en blandad kompott där.
Okej, okej. Och sen upp i åldrarna, var det något som återkom ibland, eller blev du av med den biten när du blev äldre sen?
Men alltså, jag skulle väl ändå säga att det alltid fanns med. Ja. Så här i bakhuvudet. Jag vet väl inte, liksom, experterna säger väl liksom att, eller många säger väl att ja, man kan bli kvitt sin ätstörning och så. Absolut, man kan bli frisk. Men jag tror fortfarande på att det finns alltid i en. Ja. Det är liksom någonting, alltså psykisk ohälsa, absolut. Det kan man tampas med, men jag tror inte att man helt blir av med den. Men nu är det min erfarenhet. Så ja. Nu säger jag vad experterna säger. Så jag tror att det finns med en, men det finns ju verktyg, och det finns ju, alltså, det finns ju hjälp att få att jobba med det hela tiden. För det behöver man göra. Idag så ska jag säga att jag mår toppen. Alltså jag har liksom, men varit gravid och gått igenom en graviditet och allt sånt där. Och liksom, nu är man vuxen, man orkar inte hålla på.
Nej.
Och sådär. Så att det var min kollega. Jag var tvungen att vinka.
Det går bra.
Jag vet inte om jag riktigt svarar på din fråga. Men det här är otroligt viktigt att prata om. Att det syns inte alltid. Om man nu pratar ätstörningar eller psykisk ohälsa. Det syns inte på alla. För många är väldigt duktiga på att dölja det. Men jag tror ändå att vi börjar bli bättre på att ta hjälp. Jag hoppas det, och pratar om det. För man känner sig väldigt ensam där och då, när man är ung liksom, och tror att att det är så här det är liksom för mig och sådär. Men att ja, men det där är svårt. Det är ett ganska delikat ämne också. För man vill inte trycka igång heller.
Nej, för om man som ledare till exempel kanske anar att en adept liksom är på väg åt lite fel håll. Vad är ditt tips hur man kan approacha det i så fall?
Ja, det där är jättesvårt. Vet du, jag känner att jag inte alls har liksom kunskap kring rätt. Nej. För det kan ju också bli väldigt fel.
Ja.
Om någon visar att den bryr sig om att men hur är det? Så tänker jag att det skulle också kunna trigga igång den ännu mer. Att ja, men nu har jag gjort något rätt. Nu är jag verkligen på väg, i mitt fall då, åt rätt håll. Vi säger om man ska hålla på träningen och kanske bli smalare och så. Så att får man då uppmärksamhet kring att hur mår du? Ja, men jag är på väg på rätt håll. Eller att man verkligen känner att nej men gud det här, nej men vad bra, nej men ja, jag får söka hjälp. Jag har inte exakta, utan det här tror jag man behöver verkligen ta riktig hjälp. Så.
Jag förstår.
Och det finns nu, jag menar det är inte bara tjejer som också drabbas av ätstörningar, det finns även bland killar också. Ja. Kanske inte lika vanligt, men absolut mycket vanligare än vad man tror. Men det här är verkligen någonting som man behöver tänka på. Men nu är ju också tennisen, om man nu ska generalisera, jag tänker det är ju tuff sport, men det är ju kanske vanligare i mer uthållighetsdrotter nu, idrotter om man nu verkligen ska se på träningsbrand. Och där vet jag ju att de har, försöker ha bra koll och de gör hälsotester och liksom att man så. Helheten är väl att vara uppmärksam. Och sen så tycker jag väl att det är viktigt att ser man att någon mår dåligt, har det tufft, då måste man ju ta tag i det, absolut. Men också att kanske inte, ja men verkligen liksom lyssna på kroppen, lyssna på sin tränare, lyssna på sin adept, ja men kanske ska vila lite. Ja men det där är liksom fingertoppkänsla, det är svårt, jag har inget bra svar.
Nej, jag är med. Vi ska gå vidare och lyssna på nästa ljudklipp, Hanna, och det är med Cornelia Lister från avsnitt 9 av säsong 3. Lägg av sen. Men du säger att du nådde din dröm då. Levde du din dröm också liksom under åren på touren?
Alltså det är en väldigt svår fråga det där. Gud, jag vet inte om det är några idrottare som verkligen njuter av resan. Det finns många som säger det. Enjoy the process och allt det här, men
Instagram flödar överallt.
Ja, men alltså ge mig en handfull med människor som faktiskt njuter. Det är jättesvårt där. Jag gjorde min resa, kan man säga, helt själv också. När det kommer till alla delar man behöver göra som för en tennisspelare liksom. Och hur ska jag kunna njuta när allting känner det stress inför varenda del jag behöver göra. Och nej, det blir en ångest som bara kryper upp. Så att jag tror nu efteråt när jag tog mitt beslut att lägga ner, det är inte förrän då jag kan smälta vad jag har gått igenom och kanske njuta lite då.
Men du säger stress liksom, menar du med liksom flyg? Ja, vi lyssnade precis på Cornelia här då. Och jag frågade ju henne egentligen om hon upplevde att hon levde sin dröm när hon ändå var på Grand Slam-nivå som dubbelspelare. Skulle du säga att du ändå levde din dröm som spelare?
Oj, oj, oj. Det var väldigt intressant klipp. Jag märker att jag behöver lyssna på hela också.
Det tycker jag du ska göra.
Ja, det ska jag absolut göra. Nej, men jag kan väl säga att jag håller med. Det hon sa nu kanske inte det framgår i det här klippet då, men att leva sin dröm och liksom njuta, men alltså jag hade ju aldrig gjort det om jag inte älskade det jag gjorde. Sen är det kanske inte samma sak, men jag älskade verkligen, jag var sån passion till det jag gjorde. Men sen var det ju också otroligt mycket ångest och oro och kommer man hinna med det planet och hinner jag signa in och liksom, har jag pengar till nästa tävling? Allt det var ju svinjobbigt och det är verkligen baksidan. Alltså på alla sunkiga hotell man har bott på. Allt konstigt som man har varit med om för att ta en liten längre väg till resan för att spara pengar. Alltså det är liksom, det är en thriller. Ja. Alltså idag, jag tror inte min mamma vet hur alltså utsatt man var. Liksom som 16-17-åring går genom liksom Milano mitt i natten själv, Milano tågstation. Liksom folk på riktigt satt ju med sprutor i gränderna och liksom sköt heroin. Bara så här, nu när jag tänker på det idag, jag har aldrig släppt iväg min 6-åring. Ja, Ingrid, om hon ska liksom, så här, aldrig gjort det. Så att det var ju liksom galet, men jag skulle ändå säga att om man lägger i en vågskål så var ju passionen mycket större. Alltså älskade det jag gjorde mer än att det var tungt. Sen är det så här, går det bra blir allt toppen, går det dåligt då blir vågskålen ganska så, då suger det.
Ja, men det är det som är liksom livet som idrottare på alla nivåer egentligen. Så länge det går bra så är det ju så mycket enklare med allting ändå. Men upplevde du att det var, vad var liksom jobbigast för dig generellt? Var det liksom stressen över ekonomin? Var det press? Liksom, eller var det en ångest överlag? Så här, vad, för det kan ju vara olika saker, tänker jag.
Absolut. Nej, men jag skulle säga att just liksom den ekonomiska biten var ju liksom jobbig. Det var inte som att jag liksom låg hemma och liksom grät över det. Utan det var ju också en morot att det är helt upp till mig nu att lösa det här. Mm. Och jag känner ändå att jag blev självständig ganska fort och liksom tog det att det är min grej det här som jag ska liksom rodda kring. Och älskade ju det, att ha full koll på det. Liksom,
för man växer ju också, tänker jag.
Alltså... Ja, absolut. Verkligen. Och sen hade jag liksom, med facit i hand så hade jag ju verkligen önskat att jag hade kunnat resa med tränare mer. Så är det ju. Och liksom, men det handlar inte om att han eller hon ska boka banor och hämta bollar, utan det handlar om att ha liksom sällskap och liksom kunna ha någon och liksom, alltså sällskap, en trygghet så, så som man hade behövt ibland när man kanske känner sig lite låg och ensam, så är det ju för man är ju utsatt där när man reser själv. Sen så träffar man ju på folk överallt, man är aldrig ensam så, men att det är ju skönt ändå att ha någon med sig, så är det ju.
Men ofta när man då, eller när jag tar upp det med spelare, så blir det ju alltid motargumentet att men jag har inte ekonomi för det. Att jag behöver pengarna till att resa själv. Hur ska man tänka där då? Ska man tävla några tävlingar mindre och ha med sig några veckor? Eller, jag förstår ju att plus och minus måste ju gå ihop.
Nej, men alltså det, jag tycker väl att... Ett tag så hade jag en ganska bra balans med att jag hade med liksom tränare på vissa resor. Sen slut när jag blev, alltså ska man säga, jag vet inte vilket år det var, men mer vuxen eller liksom, jag vet inte, 20 plus någonting, så kände jag, men nu reser jag själv. Så, och det var väl egentligen för att hålla ner kostnaderna. Men som sagt, det beror helt och hållet på vad man har för ekonomiska förutsättningar. Vad man spelar i för klubb, om man ens har en tränare som kan resa med den, som man klickar med, att hitta en sån. Eller liksom, varför inte då försöka, jag menar, det är så många som reser runt med tränare i Europa och världen runt, att man kan man liksom inte då hjälpas åt då? Jag menar, det verkar ju otroligt att en person ska betala en tränare, kan man inte dela då? På kostnaderna. Nu kanske det görs idag. Ingen aning, men det slår mig nu att herregud vad man skulle kunna samarbeta mer kring en sån fråga. Sen är man ju också individualist. Vilket svårt ord. Man är, hjälp mig,
individualist.
Ja. Att man vill gärna ha det liksom för sig själv. Så, jag vet hur det är att man är mitt först liksom, men jag tänker att det hade ju också just... Det jag saknade från fotbollen var ju lagkänslan. Det är därför jag älskar CD-spelet, för man åkte tillsammans som lag. Och sådär. Supertrevligt, så att det hade väl kanske varit en möjlighet då, att man kanske hjälpte åt mer så ute på tävlingar, att man delar på kostnader.
Ja, just det,
men jag vet inte, är det svårt?
Pratade du mycket om de här bitarna med folk omkring dig? Med dina föräldrar eller med... tränare, eller var det sånt du låg själv och räknade på kvällarna?
Nej, det var väl jag skulle väl ändå säga att det var väl något som man roddade kring själv.
Ja.
Slutet. I början, alltså innan man blev myndig, då fick man ringa hem. Du, jag måste ha pengar till det här. Alltså, du vet ju hur det är. Morfar var ju en ständig sponsor så länge som de kunde stötta. Liksom. Men sen när man blev 20 plus och började liksom spela seriespel, det var ju det som var. Då visste man, har jag pengar för hela sommaren och hösten. Man drog in mycket pengar där.
Just det.
Toppen var det.
Påverkade det liksom den här stressen dig liksom som person? Var det, kände du att det var jobbigt att bära det här liksom, gick det ut över sömn liksom, eller de bitarna, eller var det liksom någonting som du ändå hanterade, det var hanterbart?
Ja, jag tycker inte att det gick ut över någon sömn eller liksom något sånt alls. Nej, tycker jag faktiskt inte. Det var hanterbart. Det var väl mer att... men det påverkar en hur man tänkte framåt lite mer. Att man behövde liksom ha lite tajtare schema. Och det hade ju sina konsekvenser då med... Man flängde ganska mycket. Det kanske blev lite mer åt kvantitet än kvalitet. Om jag ser på det idag. Och det är ju aldrig bra. Utan man behöver ju verkligen kunna gå in i någonting 150% och veta att jag håller hela tävlingen. Liksom. Jag skulle säga att det enda som påverkade var väl hur man la upp. Liksom. Jag hann inte träna så mycket helt enkelt.
Nej,
så.
Jag förstår. Ja. Just det. Och på banan då, under matcher, kunde du liksom gå in i din bubbla och fokusera på spelet? Eller fanns sådana här tankar med att vart nästa resa ska gå eller ekonomi eller så här. Fanns det med det även under prestationen så att säga?
Ja, men alltså jag skulle säga i alla fall mot slutet av min karriär, när jag blev så less på det här, då var det verkligen det som vägde över. Jag hade varit skadad och försökte komma tillbaka och nådde väl ändå 280 kanske då, men sen så liksom började jag märka att fan, jag måste kvala i alla liksom 25 000 dollars tävlingar. Där sjunker motivationen rejält när man har varit sidad i sådana tävlingar bara för något år sedan. Och då började jag tänka, nu har jag lagt massa pengar på den här skiten, jag åker ut i andra matchen i kvalet för att det här suger. Alltså då var man verkligen på slutet av att nej, det här är inte hälsosamt. Så jag minns att jag typ grät, tror jag. Jag grät, har för mig att jag hade sönder alla racken och bara det här är det sista jag gör. Och det var det också.
Ja, okej, det var så.
Ja, men jag vet att när du och jag pratade sist så gick vi igenom några tävlingar. Jag har inte ens ett minne av de där två sista tävlingarna vi pratade om. Jag har ingen aning om att jag var där. Alltså det är liksom förbi. Så illa var det. Men det var mot slutet. Men jag tänker liksom att... Ja, nej men det... Ja, det är väldigt intressant. Men det har ju helt att göra med hur man själv mår och hur det går, såklart.
Ja, just det. Men så när resultaten var bra då, då egentligen, då kunde du stänga ute andra problem, eller? Då var det bara, nu är det bra, nu kör jag det här liksom.
Ja, och sen är det väl liksom inte rocket science att man förstår att min mentala status när det gick bra var ju toppen. Och när det inte gick så bra så var väl det mentala inte toppen. Alltså, man kan se att det hör ihop. Så är det ju. Men sen vet ju alla att liksom, ha det här flytet och liksom, att man spelar och allt liksom bara funkar. Det händer ju inte alltid. Det sker ibland och sen ska det också klaffa med att man i huvudet är liksom med. Och det fick man ju vara med om några gånger och det är ju superhärligt. Det är kul även idag att tänka tillbaka på de här tävlingarna när man bara gick in. Det var liksom inte ens en svordom, man bara slog. Liksom. Det är bara allt flöt på. Men jag har aldrig hittat vad det var där och då som gjorde det, att det är liksom det mentala bara. Det var bara, jag vet inte.
Nej, jag är med. Hade du någon mental coach du pratade med under karriären?
Jo då, absolut. Kära någon. Jag vet att jag tog hjälp av, ja men lite, jag läste mycket om Johan Plate. Det var några papper som jag läste som jag tyckte var väldigt bra mantran när jag var yngre. Minns inte idag vad det var, hade lite lappar i väskorna och sådär. Och sen så fick jag, men det här när jag var 16-17 där, när jag började liksom trixa lite med träning och maten, så fick jag träffa några i Örebro som jobbade med lite mental träning och vi pratade kost och sådär. Och sen så vet jag att när jag blev lite äldre så, ja men jag började med KBT ganska tidigt.
Okay.
Så jag har haft samma KBT-terapeut än idag. Så vi är nästan uppe i 20 år snart tillsammans.
Oh wow, all right.
Ja, det är otroligt. 18-19 år tror jag vi kom fram till. Och det är liksom bara en sån regelbundenhet. I början så såg vi ganska ofta. Och nu är det som att jag ringer henne och bara, du, kan vi boka tid? Vi behöver stämma av lite. Så det är toppen. Alltså det har verkligen hjälpt mig. För det handlar liksom inte om, jag tänker det här mentala. Visst, mental träning, det är toppen. Det hoppas jag verkligen folk tänker på. För man kan alltid bli bättre i huvudet. Men för mig var det mer personen, Hanna. Hur mår hon? Alltså jag hade inte kunnat jobba med det mentala om jag inte redde ut min, alltså personen Hanna. Så att det var en lång väg att gå. Det var mycket som hände där när jag var ung som jag behövde liksom reda ut innan jag var redo liksom att börja jobba med
mig själv. Spännande. Det är ju så spännande att du fortsatt sen efteråt också.
Varför inte? Det är ju en, att lära sig om sig själv. Man blir aldrig klar liksom.
Nej, verkligen, verkligen. Hanna, du ska få lyssna på det sista ljudklippet med före detta fotbollsproffset Thomas Antonelius från säsong 1, avsnitt 19.
Ja.
Ja, nej, men jag tror ju verkligen så här, du måste ju, samma så här, när jag frågar på jobbet, så här, vad ska jag göra med min karriär, vad tycker du? Så här, det man tycker är roligt, det är klart man blir bra på det.
Mm.
Så kan man kombinera jobb eller idrott med det man tycker är roligt, det är klart att då får man ut max av det. Sen börjar ju ställas krav. Jag menar, helt plötsligt så jag fick mer pengar om jag spelade och det är matchbonusar och sådär. Så då börjar ju ställas andra krav. Men press tror jag menar, små barn har en viss press att de vill vara i grupp eller att du vet, några föräldrar står och skriker eller vad det är. Och senare sätter du egen press. Så att det är väl beroende på vilken ålder du är så är det olika press som sätts på en.
Och här pratar ju Thomas lite om det som du själv varit inne på faktiskt i det här samtalet. Att, att pressen kan se olika ut i olika stadier i karriären. Men jag tänkte utgå ifrån det han säger med liksom att om man pratar om hur roligt det var. Så här, tyckte du det var roligt att spela tennis under alla stadier?
Åh, gud. Vet du, den där frågan ska egentligen vara enkel. Den är inte det. För det var ju... Nu vet inte jag alls om det liksom känns helt liksom galet med allt som jag pratat om innan. Men jag har känt en sån hatkärlek till tennisen. Med den här liksom passionen. Alltså hatat och älskat verkligen samtidigt. Och så självklart är det ju superkul när det går bra. Men jag tror liksom också att jag har varit ganska självkritisk. Även om det har gått bra så har jag liksom aldrig nöjt mig. Utan att det var väl det som liksom gjorde att man bara fortsatte. Liksom att man aldrig, jag hade kanske önskat att när man var som bäst att bara tänk till. Okej, jag kanske ska unna mig en vecka ledigt och träning och fortsätta. Men där och då vågar man inte det. Ja. Men hur som helst, jag skulle säga hatkärlek.
Ja.
Den var alltid ständigt 50-50, ska jag säga dig.
Ja, ja.
Det var den.
Men jag tror nog att det är ganska vanligt att det är så hos många. Att liksom att någonstans älskar man ju verkligen det. Men ingenting kan göra en så besviken eller så ledsen heller. När det är tungt eller när man har haft matchboll och förlorat eller vad det nu kan vara.
Ja, så den är tuff alltså.
Ja, men det är otroligt tufft. Men om man gräver ner sig och man vill liksom inte se ett rack så här. Men sen står man ju där liksom, kanske redan nästa vecka igen och bara nu kör vi igen så här. Att det är fascinerande det där tycker jag.
Ja.
Verkligen. Och sen kan jag bara, nu har jag inte spelat själv så på den nivån. Men jag har ju försökt att, jag tror att det är så otroligt viktigt att också dels kunna njuta när det går bra, att man liksom ändå får gotta sig lite i det, för det kommer små stunder när det går dåligt, att man måste kunna glädjas lite när livet leker också. Absolut. Tror jag. Hur gjorde du med det liksom? Kunde du njuta när det gick riktigt bra ordentligt?
Jo, men det är väl klart för stunden. Jag minns väl liksom när jag vann min första alltså 50 000 dollars tävling så vet jag att jag fick en svinstor champagneflaska och den ska säga den gick åt den kvällen.
Den sänkte
ja, den gick åt. Vi delade på den. Det var ju superkul. Men det är väl klart att man har njutit och man har liksom försökt. Jag menar, man är ju liksom också ung en gång i livet. Jag var ju liksom väldigt strikt med, det var liksom inga fester under tävlingar. Det har knappt hänt. Alltså knappt, okay. Verkligen. Nej. Utan det var mer om jag visste att jag hade ett uppehåll på somrarna. Nu pratar jag om det här med att faktiskt njuta av livet. Ja. Jag vet liksom att men vi gick ut med mina vänner, vi hade svinkul och liksom bara så här, det kanske inte var... Ni får hålla för öronen, ni som inte tror på det här. Men jag behövde det. Ja. För att, liksom att få ha kul också. Ja. Och det tror jag också verkligen hjälpte mig. Att tycka att jag gick inte på gymnasiet. Jag fick ingen sån riktigt utspring som alla andra. Det blev ingen bal. Alltså, ja. Allt sånt där har man ju missat. Så att jag försökte ändå liksom göra roliga saker på sommaren. Om man hade ett litet uppehåll. Så ja. På så sätt så. Men... det är väl klart att man har firat och varit glad. Men sen nästa dag, då är det liksom bara på gång igen. Ja. Då är man liksom bara vidare. Så det var inte som att man bara gick på mån en vecka för att man vann en tävling. Utan nu ska jag liksom leverera om två dagar igen.
Ja,
så
ja.
Det var en kort eufori, tror jag.
Ja, jag
sen
förstår.
Nästa mål.
Ja. Ja. Sen har ju min känsla när jag har rest och så har jag ju tänkt att det är väldigt lätt att man fastnar i att man alltid blickar vart man vill någonstans. Och det är ju positivt att man har mål och jag vill nå till den tävlingen. Eller jag vill, nästa år ska vi spela där borta istället för det är en högre kategori. Vilken rankingplats vill vi sikta på om några månader och så vidare. Men att man kanske ska njuta av här och nu också. Att det, man är ju privilegierad som får resa runt i världen oavsett vilken nivå det är på. Att det är ju kul även här idag när vi står på den här banan, även om det går en tävling i Australien samtidigt till exempel. Att jag tror i alla fall att det är ganska viktigt att kunna att man kan njuta även liksom av den resan som vi är på, för allas resor ser olika ut. Det är inte lätt, men annars är det så lätt att man hamnar i den här, som du har förklarat, den här stressen att jag vill nå dit. Den här spelaren har gått snabbare framåt än oss. Eller, du förstår vad jag menar.
Absolut. Men det är verkligen, det tycker jag att du sa det bra. Jag tror att man i efterhand skulle ha njutit mer av resan. Alltså verkligen liksom att... Tänk att jag får göra det här. Det är liksom mitt liv, mitt jobb just nu. Och har njutit mer av att... Alltså allt man har varit med om. Det är ju väldigt få procent av befolkningen som har varit, fått resa, fått leva på sin idrott. Alltså det är väldigt få som blir elitidrottare. Det skulle man ha njutit mer av. Jag tror ju dock. Det är klart att man har njutit och man har liksom haft en stolthet. Så absolut, men jag liksom... Jag menar, så många gånger som man har varit i New York och som man har varit på fina ställen, man har aldrig liksom verkligen tagit några timmar för att se sig omkring. Jag tror jag har klivit in i Central Park kanske en gång, men som nu när man är vuxen och bara sa att man kanske aldrig orkar åka över dit. Hur dum var jag som inte liksom, var mer turist, alltså verkligen tog tillfället i akt. Det tror jag kanske folk är bättre, eller folk. Att man är bättre på idag, jag vet inte, jag hoppas det. För att passa på liksom, när man reser att också ta sig tid och se olika kulturerna, hitta någon så här lokal restaurang och liksom verkligen se sig omkring. För det ångrar man sig, det ångrar jag att jag inte gjorde mer. Ja. Man var hotell, träning, man var så här i sin bubbla och det är bra. Men vad fan, man lever bara...
Jag håller med dig, jag tror att det är ganska olika. Jag tror vissa är nog ganska bra på det. Sen tror jag vissa kanske inte är lika bra på det. Men jag är ju nästan en tro att man behöver dra med dem lite ändå. För de kanske ångrar sig sen, som du säger, en vacker dag. Och då kanske det är värt att liksom släpa med någon en halv dag ändå. För att i längden så är det en kul grej. Och det behöver inte alltid vara stora saker heller. Men att man ser små glädjegrejer. För annars blir det så lätt att man bara åker från ställe och man ser de negativa bitarna av vad dålig frukost det var här idag. Så här. Men jag menar, när det är en bra frukost, då kanske man ska bara, det här var kul. Så här, det här är grymt ju. Att man ändå håller upp energin på det sättet. Och det kanske är lättare om man reser med en coach till exempel, eller någon vän också då, att man hjälper varandra att dra upp energinivån så här, när det är lite tungt till exempel.
Men dock ska jag säga att höjdpunkten ändå av resandet, särskilt när man reste själv, var ju att man visste så här, gud vad kul, i den här tävlingen har den och den anmält sig, som man visste att man klickar med. Så ja. Man såg liksom alltid fram emot middagarna, att man skulle gå iväg och liksom käka på kvällarna. Det skulle jag säga var det bästa med ja. Resande. Visst har man kokat nudelsoppa på rummet och ätit bröd de gångerna det har behövt, men de gångerna som man verkligen liksom har unnat sig, vi går ut, det är ju toppen. Alltså. Det var verkligen ja. Säga, höjdpunkten av resandet.
Just det.
Det var den här kvällsmiddagen.
Just det. Jag vill också fråga dig där, Hanna, för det är också en ganska stor del av att vara tennisspelare. Vi har ju pratat om den ekonomiska biten, men just det här med en rankingen och den ja, man får kalla det hetsen som ibland kan bli. Att vara proffsspelare handlar ju, hur man än vrider och vänder på det, ändå om att liksom få en viss ranking och komma in i tävlingar som är högre status, det ger mer pengar och så vidare. Hur hanterade du liksom hela rankingsystemet och den biten av tennisvärlden?
Nej, men alltså, jag skulle väl inte säga, det var väl mot slutet som jag tyckte att det inte var något kul. Liksom, att man märkte att det gick väldigt fort för mig i början att liksom nå en liksom hyfsat bra ranking så att man kunde komma in i huvudtävlingarna. Det underlättar ju. Mm. Men jag tyckte inte att det var så farligt faktiskt. Jag hade ju ett mål. Jag ville ju bli topp 100 och jag var väl i alla fall på god väg innan skadorna kom. Men det var liksom mer, det handlar ju om klyschet kanske, men det är fortfarande en boll i taget, en match i taget. Det går liksom inte att jag ska vinna den tävlingen. För det vet jag att det var någon tränare som sa till mig, jag minns inte vem det var, att ja, men vad har du för mål? Ja, men jag vill bli bäst i världen, säger ju alla barn.
Mm.
Alla kan säga det. Det är toppen att ha det målet. Men också där, men vad krävs det av mig då för att bli bäst i världen? Vad behöver jag göra? Vad behöver jag lägga ner för tid? Vad krävs det? Mm. Det är en annan sak. Och det är verkligen inte alla som har psyke, fysik och liksom mental, ja. att nå dit eller att göra jobbet. Nej. Så att det... Nej, men jag skulle säga att just rankingen såklart när det går bra toppen. Men det var väl det var faktiskt det som jag nog skulle säga att jag slutade till slut. Det var ju inte på grund av ekonomin, för jag hade kunnat harva på liksom. Ja. Utan det var verkligen att allt jobb jag hade gjort under 4-5 års tid och nått en väldigt bra ranking.
Mm.
Och så visste jag liksom att nu börjar liksom det gå ner, jag var skadad och blev opererad 2 gånger till och med, tror jag. Mm. Och bara så här, jag har inte det i mig 5 år till. Nej. Eller 3 år till. Det Nej. Var liksom quick fix. Försöka liksom spela några högre tävlingar. Det gick inte. Det var då jag märkte att nej, jag har inte de här åren i mig. Nej. Faktiskt. Så att det var ju egentligen det som gjorde då att jag kände att nej, nu får det vara.
Just det. Mm. Men om man ser rent liksom ur, hur ska man säga, perspektivet. Att tycker du när man är tävlingsspelare då på proffsnivå. Är det rätt att man har koll på rankingen och tänker, de här veckorna har jag försvarat, då är det viktigt att jag tävlar eller att jag spelar vissa antal tävlingar. Eller ska man inte bry sig om rankingen och tänka att men det kommer automatiskt? Så här. Hur mycket ska man ha det i beaktande? Liksom?
Ja, du. Jag tänker att... Ja, men det här med liksom poäng att försvara, det är ju baksidan av att vinna tävlingar ett år. Och året Exakt. Efter så ska det försvaras. Och det är lite som man tyvärr kan ha känt när det gick jäkligt bra en sommar. Och bara, herregud, det här ska ju försvaras nästa år. Men egentligen, liksom, visst det ska det, men det kan ju också vara att det kan ju kompenseras med att man spelar bra alltså, andra perioder under årets gång. Men det är väl klart att man har det i bakhuvudet och sen beror det på vad man har för ranking, alltså hur mycket poäng man har. Ja. Så att visst hade man lite koll på, om jag inte försvarar det här så, ja, men då vet man, jag kanske tappar de här, jag vill liksom komma in i franska, jag behöver liksom lägga på ännu mer.
Ja.
Så att jag försökte väl ändå ha lite koll så att man låg ungefär runt 200 för att komma in i Grand Slam-kvalen i alla fall. Och då fick man kanske spela en extra tävling och så. Eller för att försvara sina poäng. Så. Men jag ska inte säga om det är rätt eller fel. Jag Nej. Tänker att... Ja, hur tänker du kring det?
Oj, får jag en fråga?
Du får en fråga.
Nej, men jag tycker den är lite lurig. Å ena sidan så är jag ju ganska för att man... Rankingen är en del av att vara tennisproffs. Och jag tycker ju att man ska kanske planera utifrån vart startfälten är lite svagare. Det är inget fel att kolla på listor om, om två tävlingar kostar lika mycket och det är ungefär samma resväg och så vidare. Så jag tycker att man kan ta fördel av de sätten som går att dra fördel av. Och sen så tycker jag ibland när folk säger att nej, men rankingen, man ska inte bry sig om den. Det kommer automatiskt om det blir bättre och så vidare. Så tänker jag att det är ändå en så stor del av att vara tennisproffs. Det går liksom inte att förbise den delen. Samtidigt så är jag kanske inte och den åsikten att man alltid ska tänka att man försvarar, utan man spelar ju in nya poäng förhoppningsvis. Precis som du säger, att det är ju positivt att man har poäng att försvara, för man har ju haft dem ett år då troligtvis, för att man har gjort något bra tidigare. Så jag tror ändå man ska blicka framåt på det sättet. Annars blir det en väldigt stress att just den här veckan så måste jag vinna en tävling. Det tror jag inte är hälsosamt på sikt.
Nej, det är aldrig bra. Måsten, det är inte bra.
Nej, exakt.
Men jag vet ju liksom att man hade ju vissa så här rushperioder, att man visste att men det är 3 veckor kvar till en Grand Slam. Nu behöver man liksom så. Jag tror många tänker ju så. Så är det ju. Om man går på gränsen så.
Nej, men verkligen, verkligen. Men då kan man ju vända på att det är liksom, det är som du säger, man kan också se det som en motivation. Alltså det är en form av, det kan ju också vara en härlig del ändå, att så här, men de här, nu är det lite extra viktigt de här veckorna, och så ser man det som en rolig sak istället. Jag förstår att det kan bli en besvikelse om man misslyckas, men jag tror att det går att vända på det till en motivationsfaktor faktiskt.
Ja, och sen har man tagit sig ur det där, att man verkligen liksom har spelat bra och till slut liksom, jag nådde mitt mål, jag kom med i den tävlingen, det är något, det är ju verkligen det fina med det här, är ju när man har, alltså när man får resultat, så om man är, alltså det är klart man är alltså att man vill nå resultat, men det händer någonting igen. Så. Och såklart liksom, ligger man på gränsen och då åker man ju inte till US Open och chansar att signa in, alltså om man inte har den ekonomin så. Men det är väl klart att man behöver ha en morot, alltså man behöver ha ett mål också, och sen så ska man ju liksom inte ta ut sig, alltså så att man mår dåligt, så att alltså man behöver hitta den där balansen så. Men jag tycker som du säger, rankingen hör ju till proffslivet, och såklart att man kanske inte som ung junior, när man liksom ska försöka få sina första rankingpoäng, bara jag ska bli 300 värden direkt liksom. Alla har ju inte den här spikraka kurvan som Carlitos, han hade, hans utvecklingskurva är ju liksom
den
gick rakt upp. Men att man, alltså tyvärr, du behöver ju få rankingpoäng för att få ranking, så är det ju, så det är klart att det är ju centralt.
Sen är det väl så, jag vet till exempel en spelare som höll på att ramla ut topp 100 då, till exempel, men som sa att det är ingen fara, för jag vet att liksom, gör jag jobbet så håller jag en tillräckligt bra nivå, eller jag tror på mig själv att jag kommer kunna ta mig upp igen. Att någonstans så även om man droppar så världen faller sällan samman, utan det är lite tungt och man får se den nya placeringen och sen är det bara ta tag i det igen. Att det är inte alltid liksom, det blir inte så farligt som man trott ibland heller, tänker jag. Att livet går vidare, så att säga.
Absolut. Livet går faktiskt vidare, så är det ju.
Hur, om man ser nu i efterhand då, livet efter tenniskarriären, vad har du dragit för lärdomar av hela resan med uppgång och nedgång som du har nytta av idag?
Ja, jättemycket. Alltså, jag skulle säga att jag hade inte varit den jag är idag om jag inte hade fått gjort. Nej. Alltså spelat tennis på proffsnivå och fått rest själv. Alltså, jag vet ju inte vad jag hade varit idag om jag inte hade fortsatt med tennisen. Det låter vi vara osagt, men jag är väldigt glad för att jag fortsatte kämpa och sådär. Gud, alltså det är ju, sen går man ju tillbaka och tänker liksom mycket på att, ja men hur gjorde jag där, hur tänkte jag då, ja men det var i den perioden i mitt liv och liksom, alltså det är en personlig utvecklingsresa, alltså det är verkligen, jag ser bara positivt tillbaka på det, jag behövde få göra det där, jag önskar ju såklart så mycket än idag att jag hade liksom försökt ännu mer, men samtidigt så ska man ju inte må dåligt och resa, det var verkligen, nej. Det var verkligen slut när det var slut. Det fanns ingenting kvar. Jag är ändå liksom glad att jag vågade liksom ta steget. För det är otroligt otäckt att lämna det där. Och gå vidare liksom som... Jag var ju ganska ung när jag slutade. Jag minns inte exakt.
Hur gammal var du?
Jag vet inte. Det här har jag har lagt det bakom mig. Men,
det måste jag ha skrivit i den artikeln vi gjorde. Men, ja.
Nej, men alltså jag var ju en bra bit under 30. Kan vara 25, 26 kanske?
Möjligt.
Ja, men jag var nog ganska ung, tror jag. Och herregud, jag ser ju än idag att om jag spelar med då spelar fortfarande. Jag fattar inte hur de orkar.
Nej.
Men så jag hade ändå önskat att jag såklart skulle ha fortsatt lite till. För jag vet ju att jag älskar det. Men det var verkligen... ja, nej, men det där är ändå någonting som jag faktiskt tar med mig än idag. Att jag kan dra i handbromsen. Det kan jag verkligen göra. När jag märker att nu är det på väg ut för här nu. Då behöver jag liksom ta tag i det. Och det tror jag att jag aldrig hade lärt mig om jag inte hade blivit självständig som ung. Flyttat hemifrån tidigt, rest själv. Så att det är väl någonting som jag verkligen har med mig idag. Att jag kan se att nej, nu behöver jag förändra någonting här.
Just det. Så. Jag tror att sista tävlingen var 2009. Då var du 25.
Ja, du ser.
Ja.
2009, ja. Du ser, 25. Ja, det är ungt. Det är tidigt där.
Ja, där hade du några år kvar, Hanna.
Jag hade många år kvar. Men vet du, jag var också på en plats i livet där alltså, det hände för mycket runt omkring. Så jag mådde inte alls bra. Jag kände verkligen att det vart ju mer och mer det här med när man mognade i sig själv. Att så här, man börjar liksom se sin karriär på ett annat sätt, alltså sitt liv på ett annat sätt, att man börjar tröttna på det här när man äntligen kom hem till Örebro och skulle liksom landa lite och så skulle man åka till Backahallen och träna och så fick man en fråga, hur går det med tennisen? Då var jag alldeles så här, ja men hur mår Hanna personen? Men nu blir det kanske lite djupare här, men det var ju verkligen bara sin prestation som man och det tror jag många kan känna igen, men, och det är farligt. Det är otroligt farligt, utan man behöver verkligen ha kvar sin person. Hur mår jag, Hanna, idag? Egentligen skitsamma hur spelet är. För mår jag inte bra, då är spelet, glöm det.
Nej, exakt.
Så att, det är ju verkligen någonting som jag verkligen hoppas att man tänker på. Jag vill bara nämna, jag glömde nämna det också, det här med just ätstörningarna. För jag minns det så väl när... Det kom tillbaka när jag blev lite äldre. Det var väl när jag blev 20 plus någonting. Men jag minns inte exakt. Men det var någonstans där. Och liksom kanske började bli lite tunn. Men ändå vältränad. Jag hade bra tider när jag sprang och sådär. Och kände mig stark. Ja. Men, och det här är så intressant hur vi är som människor. Att istället för att fråga, men hur mår du? Hur går det? Ja. Så får man liksom bara höra så här att, men gud... Och du är fin och du, vad smal du har blivit. Åh, hur har du gjort? Bara det har etsat dig kvar. Jag vet att du frågar mig någonting kring det där. Har någon gång. Men det här var ingen tränare. Det här var bara en random person som jag liksom stötte på någonstans. Och det ger ju mera liksom ved till elden. Och det är det som är så otroligt farligt när man är i en skör situation. Att det är så otroligt viktigt att man tänker på vad man säger till någon. Och hur... Till alla unga tjejer, om ni lyssnar på det här, eller unga killar för den delen, eller äldre, att verkligen så här, det är så viktigt att nå sin kärna, vem jag är, liksom att man duger. Alltså man behöver göra en inresa så att man inte faller på sånt där. För det var precis det man inte behövde höra.
Ja,
så. Så att jag tänker att det är mycket som man kan ta till sig, att man tänker på vad man säger själv till dem. Det kan uppfattas väldigt olika.
Under din karriär då, Hanna, så här, vad var det som drev dig liksom i vardagen? Vad var det som motiverade dig att ändå köra på och ta jobbet under de åren du satsade?
Ja, men alltså, det var ju alltså, den här passionen. Jag älskade ju det jag gjorde, den här hatkärleken. Alltså, det var ju liksom att jag hade ett driv, jag hade ett mål. Jag kände ju att jag var bra på det jag gjorde. Jag fick höra väldigt ofta att det här är en oslipad diamant. Du skulle kunna bli hur bra som helst med rätt träning och liksom sådär. Det var ju också att man lyftes lite. Men också var det ju jobbigt att få höra det. Att när man visste att man inte hade orken. Och att när man var liksom lite mitt i det. Och man hade ju inte ekonomin att kanske åka till en akademi i Belgien och träna och sådär. Så. Men...
Nej, jag är med.
Ja, nej, men drivet var ju, jag älskar ju det. Ja. Det här utmaningen, så mycket som att man hatar det. Det var ju de som eldade upp varandra.
Ja, just det, just det, just det. Hanna, vi ska faktiskt avsluta den här podden med några frågor som jag ställer till de flesta gästerna här.
Jaså, ja.
Ja. Vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
Vad har jag ändrat uppfattning om?
Ja.
Generellt?
Ja, ja, generellt. Något i livet som du har ändrat uppfattning om. Som du kanske inte tänkte innan eller trodde innan. Och så, nej, nu har du ändrat dig.
Gud, vilken svår fråga. Du vet, jag är ju mer liksom djup och komplex än vad jag tror många tror.
Ja, men då får vi ett magiskt svar här nu.
Vad sa du?
Ja, då får vi ett magiskt svar nu då.
Åh, oh men gud, det är jättemycket jag har ändrat uppfattning om. Alltså jag ska säga att, och så vill jag passa på att be om ursäkt till alla fantastiska domare jag har haft liksom under tiden. Och jag har ju varit en riktig, jag vet att jag har betett mig så dåligt. Men jag tror ändå att jag kanske kom undan med det. För jag var ju en annan person utanför plan som på banan. Så det har jag verkligen liksom förstått, att jag har varit en skit. Och jag står för det. Och jag liksom tar ansvar för att jag skäms ju hur jag har betett mig. Så det är väl en sak då. Men också det här med att jag har ändrat uppfattning om väldigt mycket. Att ja, men hur man är som människa, hur man ska vara mot andra. Hur man kanske liksom ska... Man ska inte ha förutfattade meningar. Man kanske liksom ska försöka, okej, okay, jag ska ge den här personen en chans. Ja. Det ska jag säga, jag verkligen tänker på idag att... Ja, med det jag jobbar med, att man får höra lite om den är si och den är så. Jag vill inte höra, jag vill skaffa min egen uppfattning. Ja, jag vill inte gå på de här alltså just de här fördomarna, det skulle jag säga. Ja. Att jag vill liksom ge en chans, jag vill se det med egna ögon. Alla har fördomar, men det behöver ju inte vara sant.
Nej,
så det, liksom, det var ett långt svar på en
kort
fråga.
Men det är ett bra svar. En lite kortare fråga då. En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån?
Oh, gud, jag ser ju... Jag läser inga böcker. Jag lyssnar mycket på poddar. Ja. En film, det var länge sedan jag såg. Nej, jag har inget svar. Jag okay, vet inte.
Men ska du ge en poddrekommendation då?
Oh, jag älskar ju Flashback Forever. Alltså det är någonting som... jag vet inte om det är så inspirerande. Men det är ett trevligt sällskap när man åker bil.
Ja, men den är lite rolig faktiskt. Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om?
Det är väl politik då kanske.
Okay,
ja. Nu hamnar vi på djupt vatten här. Nej men skämt åsido. Nej men.
Ja men det är, där har ju folk olika åsikter. Så det är...
Ja men så är det ju verkligen. Det var, gjorde det lite lätt för mig. Men nej men jag. Jag vet inte.
Nej.
Jag ställ frågan igen så ska jag se. Säg det.
Nej men vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om? Men politik är ett godkänt svar. Så jag kan
ja, men absolut.
Jag kan låta dig komma undan med det.
Ja, men det skulle vi säga. Politik och den värdegrunden och det jag har. Absolut, det hör ihop med det här med att liksom ge alla en chans och liksom se det med egna ögon. Och det har väl med
samhällsintresset
att göra. Det är väl det då.
Sista frågan. Ja. Vill du rekommendera någonting? Vad som helst.
Rekommendera någonting? Mm. Ja, jag skulle rekommendera alla att ta sig en titt på sig själv och att verkligen liksom så här checka av hur man mår och liksom, alltså investera i sig själv.
Mm. Den, det är bra.
Ja, det är bra. Det skulle jag rekommendera alla.
Verkligen.
Man lever en gång och man har bäst koll på sig själv, ingen annan.
Så är det. Hanna, tack så jättemycket för att du var med och delade med dig av dina tankar.
Tack själv.
Ett viktigt, viktigt ämne, det här med mental ohälsa och den mentala psykologiska aspekten av att vara tennisspelare. Det är tufft där ute, man är ensam i många stunder, framförallt på de lägre nivåerna men även på de allra högsta nivåerna. Och jag tycker det var så kul att Hanna ville vara med och prata om just det här ämnet. Någonting som vi har kommit in på lite i de andra intervjuerna jag och hon har gjort. Om ni inte har kollat på dem, gå gärna in på linuspobasen.com och läs vad hände sen intervjun med Hanna och även utanför boxen. Jag länkar de två här i avsnittsbeskrivningen. Jag tror stenhårt på att man redan från tidiga åldrar ska börja jobba med den mentala biten, med kanske någon extern idrottspsykolog eller mental coach. Självklart görs väldigt mycket av arbetet på banan eller med din egen tränare vid sidan av banan. Och även om du jobbar med en mental coach, så tror jag mycket på ett samarbete allihopa i teamet. Spelaren, tenniscoachen, fyscoachen, mentala coachen. För som vi vet, som vi har om inte annat lärt oss i den här poddserien, det är så otroligt viktigt med rätt team omkring dig och rätt personer. Jag har även spelat in avsnitt med till exempel Jenny Edner där vi pratade om kost, och det finns fler avsnitt här med just mentala coacher. Så det är bara att kolla tillbaka i arkivet så hittar ni, jag tror det är 5-6 stycken med olika mentala idrottspsykologer. Så det är ett ämne som vi inte tar lätt på här i podden, men väldigt kul att ha just en före detta spelare som pratar utifrån spelarens perspektiv. Och nu när Hanna är en form av ledare nu för tiden och har fått lite distans till det. Så väldigt kul att ha med Hanna Noni just i det här avsnittet. Och som vanligt, håll utkik för nya avsnitt som kommer upp inom kort. Prenumerera på podden för att inte missa några avsnitt. Och mer än gärna gå in och stötta den här poddens fortsatta existens och utvecklande genom att bli Patreon. Jag skickar en länk i avsnittsbeskrivningen där också. Varje bidrag är väldigt uppskattat. Tack för idag. Jag vill passa på att tacka min sponsor Wilson Tennis Camp, som meddelar att nu är anmälningarna öppnade för nästa sommars populära tennisläger. Gå in på tenniscamp.se och läs mer samt anmäla er till nästa sommars läger.